Ärade lyssnare, krigets åskor, artilleriets dunder, maskingevärens matter, de enskilda skotten på hangarfronten har sjungit sin sista sång. Plötsligt, snarare än kanske någon hade väntat, fastän ändå väntat, har ryssarna, arrendatorerna på hangarområdet, begett sig iväg. Fronten ligger lugn och tyst. Jag tror att det enda ljud som den här stilla morgonstunden tränger här igenom är det stilla dundre från vår motorbåt. Den första patrullbåten som far mot Hangö riktar steven mot Hangö kyrka där rakt framför oss. Bästa lyssnare, vi startade för en liten stund sedan från östra sidan av, förlåt, västra sidan om Hangö udd. Närmare sagt från Romar. Och den patrull som har fått det här hedersamma uppgiften att vara den första i Hangö stad är samlad från de styrkor som också har haft de största förlusterna att bära under det här kriget, i varje fall de största påfrestningarna. Det är just pojkar som har kämpat på Romar och avsnittet som har ligga under det ryska artilleriets järnhårda och ständiga gastkramning, som har ligga ute på öarna i köld och veta och kämpa mot en många gånger övermäktig fiende. Det är pojkar just från dessa avdelningar som har fått det ärofulla uppdraget att som de första komma till Hangö. Bästa lyssnare, också mikrofonen har beretts tillfälle att följa med på den här resan som säkert för oss alla kommer att bli ett minne för eviga tider. När vi startade var det ännu ganska mörkt. Havet låg alldeles spegelblankt framför oss och en skir, tunn iskorpa hade under natten bildade sig på det. En liten iskorpa som den här båten med lätthet kunde ta sig igenom. Nu är vi redan ute på öppnare vatten. Vi passerar för en stund sedan den så kallade gränslinjen. Ingen vet ju exakt var den går här ute, men vi har passerat redan de första holmarna på den så kallade ryska sidan. Och bakom oss där ligger Sommarö och Borsö och över dem en sista rest av nattmånen som har varit full. Den skyms till en del av några molnstrimmor och bildar en underlig kontrast mot dagsljuset som vi har på vänstra sidan vid Hangö. Där långt bakom ser jag ännu skorstene av dynamitfabriken. Den håller visserligen just på att försvinna bakom en udde. Och bredvid skorstenen också en del av själva fabriken. Det är för skumt nu för att säga någonting definitivt. Men det förefaller som om där åtminstone skulle vara en mur hel. Mera kan man inte urskilja härifrån. Och så följer vi landremsan en liten bit framåt. Passerar en liten rökpelare där någonstans och kommer till dynamitfabrikens skorsten som syns också den alldeles utmärkt med blotta ögat mot den ljusa bakgrunden av den dag som just håller på att randas. Och så går vi vidare och så ser vi rök igen. Det tycks fortfarande brinna på hangarområdet. Som ni vet, bästa lyssnare, har ryssarna de senaste dagarna hållit på med att både spränga och bränna där. Och de sista resterna tycks nu hålla på att brinna. Ja, resterna av vad, det vet vi inte. Och alla hoppas vi att så mycket som möjligt ändå ska finnas kvar när vi kommer dit. Och så efter denna rökpelare följer sedan Hangö kyrkas torn som reser sig lika majestätiskt och vackert där som alltid förut. Men det saknar sin pandan bredvid sig, vattentornet. Det är borta ur siluetten. Ryssarna har antagligen sprängt det. Ja, bästa lyssnare, vår färd går vidare. Här kommer holmar i vägen. Vi har ibland lite svårt att se vad där egentligen är i själva stan. Eller det är egentligen omöjligt från den här sidan. Men så fort vi kommer närmare eller i land och får ett tillfälle till att berätta lite närmare om allting här, så ska jag återkomma. Ja, som ni märker, bästa lyssnare, har motorn stannat. Vi ligger utanför den så kallade byhamnen och har funnit för säkrast att låta båten ligga stilla. Vi hade nämligen en liten roddbåt med oss, och med den for den första patrullen på 3 man in mot land. Just nu har de nått en klippa där inne i viken, och jag ser hur pojkarna försvinner mellan trädstammarna. Försiktigt söker de sig upp i land. De har en pionjär med sig som ska försöka lite sondera terrängen för oss och se hur det ser ut. Dessutom den beväpning som är erforderlig ifall där ännu skulle finnas någon bortglömd rysse kvar. Under tiden som vi har kommit hitåt har dagen också ljusna, och man kan redan nu urskilja både ett och annat i omgivningen här runt omkring. Visserligen ingenting av Hangöstaden nu. Vi ligger ju, som jag redan tidigare omnämnde, på fel sida om stan så att säga. Men i varje fall själva udden och de här små holmarna här. Ett genomgående intryck som man får är det att ryssarna har gjort sitt bästa för att befästa de här områdena så bra som möjligt. Man ser korsu i korsu, näste vid näste långs med hela strand. Där är taggtrådshinder och andra olika hinder som de har uppfört, allt för att förhindra en eventuell landstigning från vår sida. Men det var gjort under den tid när ryssarna var optimister nu och trodde att de skulle kunna hålla den här marinbasen, hålla den inte bara som en marinbas utan också använda den för sitt anfall mot Finland som en hjälp i den stora tången här söderifrån. Inne i vikbottne, eller bakom vikbottne, reser sig Hangö radiostations båda master, båda två hela upp mot himlen, mot den där gredlinröda bakgrunden av moln som finns där. Och som en liten detalj kan jag ju genast nämna att villan här på högra sidan, den så kallade västmanska villan med sitt röda tak, ännu står hel. Likaså det lilla simhuset med sitt gröna tak, helst målat i gult, där nere vid stranden. Hur det sedan ser ut in i det, det är ju en sak som man inte kan säga så här på avstånd. Ja, bästa lyssnare, vi väntar här tills vår roddbåt kommer tillbaka och tills vi får se vilka möjligheter vi har att komma i land, och fortsätter sedan igen. När vi hade legat ute med motorbåten och väntat ungefär 10-15 minuter så märkte vi att de 3 pojkarna som först hade med roddbåten tagit sig i land igen visade sig på strand, och så började vi försiktigt och ta oss in med motorbåten också ner hit till en klippa. Försöket var kanske en aning riskabelt. Det fanns ju möjligheter att ryssarna hade minerat den här hamnen, men vi tog det hela försiktigt och det gick också bra. Vi fick båten inkilad mellan en sten och klippan och kunde på detta sätt samtliga ta oss i land. Det första vi fann när vi kom upp på klipporna här i Hangebys hamn var en par sådana så kallade trampminor som just vår förpatrull hade oskadliggjort, och det visade sig sen när vi gick in mot stan att det fanns ett flertal av dem just i de här trakterna här, symboliken alltså av ryssarna utlagda för att förhindra ett landstyrningsförsök från vår sida. Nåja, vi tog alltså bilda en enkel jono som det heter på finska och marschera småningom genom Hangöby in mot själva staden. Ni bästa lyssnare är säkert intresserad av att få ett litet allmänt intryck till först kanske av just Hangöby, och jag kan berätta er att överraskningen åtminstone för mig var enbart positiv. Det var en mycket stor procent av husen här som stod hela kvar. Hur de sedan ser ut inuti och vilket pionjärarbete de eventuellt behöver förrän de blir beboeliga kan jag inte yttra mig om. Vi hade inte kunde inte ge oss tid till att bese dem så pass noga. I varje fall står de där säkert till glädje för många Hangöbybo. När vi alltså gick den här huvudvägen genom Hangöby in mot stan så passerade vi först på högra sidan Finska fiskeriets konservfabrik. Ett vitt komplex, åtminstone, jag kommer inte säkert ihåg, bestående åtminstone av ett hus, kanske också flera hörde till, som stod hela kvar åtminstone till det yttre att döma. Inuti, när vi tittade genom fönstren, såg man böcker och allt möjligt skräp, men det hela såg i varje fall relativt helt ut, alltså byggnadstekniskt sett. Som sagt, Hangeby i sin helhet var till största delen hel. Och så kommer vi, ja, där kan man kanske nämna ett par granatgropar i en vägkorsning. Det var ungefär de enda spår av kriget som man egentligen såg här, förutom de bunkers och befästningsarbeten som ryssarna har genomfört med stor energi och stor noggrannhet. Det var faktiskt på sina ställen korso vid korso och taggtrådstängsel, spanska ryttare och allt annat som hört till saken. Förresten, just på den här samma vägen möttes vi av den första invånaren som vi såg här i Hangö, en liten svart hund som kom gläfsande emot oss. Den följdes en liten stund senare av en lite större, också mörk hund. Båda två verkar hungriga eftersom de med ett ivrigt skall kom springande emot oss genast så fort de fick syn på oss. Sedan när vi hade följt vägen ända fram till järnvägsskenorna så kom vi till det ställe som ryssarna symboliken har använt som lastageplats. Det är alltså ganska nära när porten ner till Frihamnen. Och där var ett kaos utan all like. Ryssarna hade lämnat efter sig traktorer, tanks, artilleripjäser och så vidare i en enda hög. Och det var verkligen en skrothög. De hade antagligen då bränt det här tidigare eftersom allting var redan rostigt och svart. Och så följde vi den långa huvudvägen in mot själva stan. Där var husen kanske en aning mera brända än här vid Hangeby, men inte så farligt i varje fall. Och vårt mål, det var Hangö kyrka som fortfarande står där uppe på sin höga, högt belägna plats bredvid det ställe där vattenborgen en gång har funnits. Det är verkligen svårt att föreställa sig att där en gång skulle ha funnits en vattenborg. Det som fanns kvar var bara stenar som var spridda över ett enormt område runt omkring. Ryssarna hade sprängt vattenborgen symboliken med en kolossalt stark dynamitsats. Där fanns verkligen inte ens grunden kvar så att man säkert skulle ha kunnat säga var den här borgen en gång har stått. Vårt mål var kyrkan, sa jag, och orsaken till det var den att Finlands flagga skulle hissas på den högst belägna platsen i stan, alltså upp i kyrktornet. En av de här pojkarna som förresten just tillhörde de tre som först gick i land, jägaren Eriksson, klev upp så högt han vågade i tornet och tog med sig flaggan. En annan man, sergeant Laulajainen, placerade sig ungefär på den höjd där klockorna har funnits och spände ner flaggan åt det hållet. Och så vajade alltså Finlands flagga igen över ett fritt Hangö som tecken på att flagghissningen hade skett och att allt var klart avfyrades några ljusraketter i rött och i grönt. Förresten sitter här just bredvid mig jägaren Eriksson som var den som egentligen drog upp flaggan. Kanske vill ni berätta hur det kändes att så här i er egen hemstad få dra upp Finlands flagga efter att den i över ett stort stipp var i ryska händer.
Ja, nu var det ju så där roligt att dra upp den igen när man visste att man skulle, att man, när man fick veta att man snart skulle slippa hit igen. Jag tänker att det är roligt för många också, Hangöbor, att de får veta att de snart slipper hit. I synnerhet mina föräldrar, min pappa som bor i Lahti, så han är säkert glad när han får veta att huset som vi har bott i är på platsen och allt så där vidare bortåt.
Jo, vi var just där tillsammans med jägaren Eriksson och tittade på det där huset och jag kan intyga att det står kvar. Det hade visst fått en liten granatträff i något hörn eller?
Ja, det har fått i hörnet där i första kvisten och det som går upp på övre våningen. Och där som tant Savola bodde och där är allting som förut.
Just. Så att jag tror att det inte behöver bereda er så mycket arbete att få den villan i ståndsatt igen. Ja, jag ska fortsätta att berätta det lilla som jag hann se här. Kyrkan var alltså hel förutom att den hade fått sig lite skador just i samband med det här vattentornets sprängande. Men det var alltså bara ytliga skador
alltså skärvor i murarna, söndriga fönster och så vidare. Eljest står den kvar där. Den har förresten av ryssarna använts som någon sorts ammunitionsupplag eller någonting dyligt. Där fanns ännu granater och bomber och så vidare kvar. Från den här kyrkbacken har man ju en god utsikt över Finska viken som ligger där alldeles framför. Nere i hamnen såg jag bland annat en rysk båt som antagligen har blivit kvar efter dem. Och där nere på den plats där frihetsmonumentet skulle stå, där fanns tyvärr bara en stenhög, också det hade ryssarna sprängt. Likaså hade de sprängt och kanske också bränt stadshuset, som ju var ett av Hangöstads vackraste och största hus. Där rykte det nu i ruinerna och väggarna hade till en stor del rasat ner. När bästa lyssnare, ni förstår att man inte hinner på en kort visit, en blixtvisit som det här vårt första besök här har varit, göra sig allt för i detalj förtrogen med en så pass stor stad, ett så stort område som Hangö är. Men jag måste säga er, och speciellt er bästa Hangöbor, att Hangö för mig blev en stor positiv överraskning. Jag kan inte komma med något procenttal eller någonting sånt, men jag skulle i varje fall säga att säkert över hälften av de hus som jag hade tillfälle att se på den här lilla trippen här igenom ännu står kvar. Och jag tror också, bästa Hangöbor, att det inte behövs stort mera än att pionjärerna får göra sitt arbete här i stan och gå igenom den, förrän också ni, liksom de evakuerade karelarna, får flytta tillbaka till ert hem, till det för er så kära Hangö.